12 sänds ut. Jesus vandrade från by till by, gick omkring hela trakten och undervisade. Och han kallade samman sina lärjungar och sa att de må gå ut två och två. Och så gav han dem makt över de orena andarna. Och så sa han åt dem att de skulle inte ta med sig särskilt mycket. De fick bara ha med sig en stav, men de fick inte ha med sig någon påse och inget bröd och inga pengar. Och de fick ha på sig ett par sandaler men bara en skjorta. Det var allt de skulle ta med sig. Och han sa till dem också att när ni har kommit fram till ett hus så ska ni ta in där om de vill ta emot er. Och så ska ni stanna där ända tills ni ska gå vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill att ni ska vara där, då ska ni bara gå därifrån och skaka dammet av sandalerna och gå vidare. Och där kommer du vittna mot dem. Och de gav sig iväg och så gjorde de som Jesus sa. De predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och botade många sjuka. Och botade dem med olja. Johannes döparens död. Jesus hade blivit känd. Och kung Herodes, han fick höra att folk sa: det är Johannes döparen som har uppstått från de döda. Det är därför dessa krafter verkar genom honom. Men några andra, de sa att han var Elia, eller att han var en profet, eller en i raden av profeter. Och när Herodes hörde det så sa han: Johannes, han som jag lät halshugga, han har uppstått. För Herodes hade nämligen tidigare låtit gripa Johannes och satt honom i fängelse. Anledningen till att han hade satt honom i fängelse var att Herodias, hans bror Filippos hustru, henne hade han gift sig med. Och Johannes hade sagt till honom att det är inte tillåtet för dig att leva tillsammans med din brors hustru. Och därför så var Herodias väldigt förbittrad på Johannes och ville döda honom och få honom ur vägen. Men det kunde hon inte riktigt. För Herodes, han hade faktiskt respekt för Johannes. Han var nyfiken på vad Johannes sa. Han tyckte att han var rättfärdig och helig man. Han ville skydda honom. Och när han hade hört på Johannes så var han liksom osäker och ville höra mer av vad Johannes hade att säga. Men så kom tillfället för Herodias. Tillfället som hon tog i akt. Och det var när Herodes firade födelsedag tillsammans med många stormän och överstar och de allra främsta i Galileen var samlade. Och kungen sa till flickan storsint: be om vad du vill och du ska få det. Och han lovade och svor: vad du än ber mig om, det ska jag ge dig. Om det så är halva mitt rike. Då gick hon ut till sin mor och frågade: vad tycker du att jag ska be honom om? Och hon svarade: Johannes huvud på ett fat. Flickan hon rusade in till kungen igen efter det och så sa hon till honom: jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Och kungen, han blev alldeles bedrövad och började förstås tänka hur han ska komma ur det där. Men han hade svurit en ed. Och alla gäster omkring hade ju hört det, hur han storsint hade sagt det här. Så han ville inte säga nej till henne. Så han skickade en livvakt till fängelset med befallning att hämta Johannes huvud. Och soldaterna de gick och halshög Johannes i fängelset. Och kom sedan med hans huvud på ett fat. Och så gav de det åt flickan. Och flickan gav fatet till sin mor. Men när Johannes lärjungar hörde det här, då kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade i en grav. Du har just hört mig återberätta ur Markus evangeliet och du lyssnar på vår podd Bibeln på östgötska med mig, Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Ja, nu har vi fått höra två ganska olika delar med de 12 sänds ut när Jesus, han säger åt lärarna att gå två och två, och så får de ju nästan inte ta med sig några saker, utan de ska gå ut och ge dem makt och de orena andarna, de ska gå ut och predika och bota, två och två. Jag tycker att det är liksom ett härligt program i det här.
Ja, det är väldigt konkret.
Det är oerhört konkret.
Man kan ju säga i ledarsyfte bara kopiera det. Liksom.
Man kan kopiera det. Och jag måste faktiskt säga att de här orden om att om ingen vill ta, där man inte vill ta emot er. Mm. Att det var liksom att skaka dammet av sandalerna och gå vidare av fötterna.
Det är väldigt snyggt liksom.
Ja, och jag måste nog säga att för mig har det betytt någonting genom mitt liv. Jag har ofta tänkt när jag känner att det här går ju inte, eller folk inte är nöjda med, eller vad som helst. Alltså det här bibelordet har jag nog burit med mig.
Mm, Jesus tycker att vi ska ta fram teflonet. Så.
Ja, ta fram teflonet och liksom inte bara ligga på. För man kan ju ibland bli nästan så här att man verkligen vill bara ligga på och övertyga någon. Liksom in i väggen att nu, hallå, jag har ju något att säga och sådär, som man bara håller på. Aj, vad skönt att få vila i det här.
Det är lite olika. Jag är ju så här lite känslig, så jag blir ju så lätt så här ledsen om någon säger något dumt. Så.
Ja.
Och då är det ju här, ja men skaka dammet av fötterna. Alltså det är lite så, någon slags stolthet i det också.
Absolut, det är ju jätteknepigt där att erbjuda någon någonting och den inte tar emot
det. Då blir man ju ledsen, kan man ju bli.
Och därför är det ju så bra att Jesus säger
det. Man får kritik, men, ja, men det där är ju dåligt.
Absolut.
Det här var ju dåligt.
Ja, jag kände bara det. Så väldigt, ett enkelt exempel, vi var ju här för en lördag sen stod vi i ett varuhus och delade ut julkulor som det stod vart leder stjärnan dig på nu inför jul.
För alla som gick förbi alla och handlade.
Och ibland jag sträckte fram en kula till någon och sa god jul. Och de bara går förbi. Alltså det kräver någonting av en att jag vart ledsen. Alltså, det hände någonting i det.
Man vill ju så här, men hallå, jag menar väl.
Jag menar väl. Och bli avvisad är tydligen någonting som sitter i oss så djupt. För att någon gång hände det att två i rad ville inte ha den. Och då var det verkligen så att jag lägger av.
Och sen kom det tur att ni var två som stod där då.
Vi var faktiskt det.
Ja, så att det kändes, var ju lärjungamässigt.
Det var mycket lärjungamässigt. Ja. Nej, men det här är faktiskt ett bibelord som jag menar att vi har praktiskt nytta av, både som människor och du och jag som präster och kyrka och allting. Att vårt budskap, det är uppenbart, alla tar inte emot Jesus heller, ens när han går omkring. Det hör vi om i de här berättelserna. Nej, vi får lära oss hantera det och vila i det. Och ta Jesus på allvar, ja men då går vi vidare.
Ja men precis.
Och det där dammet av fötterna tycker jag är en sån härlig bild.
Ja, också som du säger att ja, men då fortsätter man inte, de har kanske sin väg.
Ja.
Det var inte då som de skulle få en julkula.
Nej, och att man har liksom inget ansvar. Det finns en ömsesidigt ansvar i ett möte.
Ja.
Och om en inte tar emot, nej men då är det
men
så.
Men då är ju Gud större. Då är det liksom
Gud är större och vi kan inte veta. Då behöver inte veta. Nej. Vi tar inte ansvar helt enkelt.
Nej,
så det är både bra för ledare och för andra. Det måste man säga. Det här är ett sådant här gyllene ord att verka och vara i. Ja, sen kommer vi till det här med Herodes här. Det är ju en otroligt dramatisk berättelse.
Ja, och den berättas väl lite olika i olika evangelier. Här var ju Herodes väldigt sådär
just det.
God.
Ja, det är spännande att det kan berättas på olika sätt. Här polariserar man ju Herodias här, alltså kvinnan. Hon är en ränksmidare här.
Det känns som man har sett den bilden av kvinnor genom historien.
Och det är till och med
historien.
Så att det är alldeles uppenbart att hon går ju till sin mamma och frågar.
Ja,
det är inte bara hon.
Kvinnan
det
bakom
finns
allt.
En till bakom.
Ja.
Och här framstår det som mer Herodes som någon slags lite oskyldig.
Ja, han hade inte gjort något.
Skrävlare. Ja, men han sitter där och han är nyfiken på Johannes. Han blir liksom på något sätt så. Ja. Han blir till och med, det står till och med att han blir osäker när Johannes talar. Och han vill höra mer. Och det är intressant. Och sen samlar han det gänget omkring sig då på någon slags fest där man kan nästan se en orgiastisk, vet du, han storslag.
När den unga tjejen ska dansa.
Ja. Vad du vill ska du få. Man kan liksom se det. Hur
det känns inte sådär.
Det här är
politiskt korrekt.
Nej, verkligen inte. Och det är verkligen inte politiskt korrekt att Johannes blir halshuggen heller.
Nej, det är inte så. Vi har inte dödsstraff.
Nej, men hela den här historien är egentligen förfärlig.
Den är väldigt förfärlig.
Men det är ju en studie i makt. en väldig studiemakt där man ser att ingen människa har all makt. För man är insatt i sammanhang.
Mm.
Och till och med den som har makt här, som Herodes, mm. han har rimligen makt i den här situationen.
Men han blir snärjd.
Ja, och då kan inte han, inte ens han här, som sannolikt har väldigt mycket konkret makt mm. över liv och död, för det har han, kan inte själv kliva ur det sammanhanget. Av skam inför stormännen.
Ja, ja.
Han har sagt så här till henne. Det är så uppenbart att han påverkas där av den här unga tjejen.
Mm.
Av någon slags missriktad oatro.
Ja, till sin... Det blir ju hans släkting på jättemånga sätt. Liksom.
Det här är ju inget bra.
Nej.
Och därför, av den åtron plötsligt börjar han liksom på att ge sig själv ännu mer ja. Makt än han har och lovar saker mm. han inte kan.
Han sen, har ju ingen karaktär.
Nej, och när han har gjort det,
kan man säga.
Då kan han inte backa. Fast det framgår att han förstår att det här blir ju inget bra.
Ja. Jag har sett en fascinerande tavla
ja.
Som föreställer Johannes Döparens halshuggning
ja.
Av Caravaggio, som är en sån här renässanskonstnär i Italien. Den här tavlan finns på Malta och det är så här realistiskt då. Den är helt fascinerande. Jättestor tavla och sen så ligger Johannes Döparen så här med bakbundna händer på golvet och sen så står det en så här muskulös då, vakt över eller bödel och greppar tag i hans hår.
För att halshugga honom.
Eller han är nog redan, en kniv ligger på golvet.
Ja,
han ska lyfta
upp huvudet.
Och så står det en kvinna med ett guldfat mm. bredvid. Så det är liksom i den sekunden när huvudet ska upp på silverfatet. Det är väldigt så här, brutalt.
Alldeles förfärligt.
Och man blir påverkad trots att man har sett rörliga bilder på så. Alltså jag tänker hur de på 1600-talet måste bli påverkade av den scenen.
Absolut.
Det är ju en väldigt stark scen i sig.
Oerhört stark. Men här ser man också att människor som har makt, stor makt, måste sätta in sig själv i större sammanhang. Man måste alltså ha en moralisk kompass också om man har makt som ligger utanför en själv.
Mm.
Och i ett större sammanhang. Det är vad jag tycker att vi kan höra in i den här texten.
Ja, man kan inte skylla. Jag känner lite så här att han, den som berättar försöker lite så här skylla ifrån honom. Så här, ja, men det var hon och det var det. Men det, han måste ju ta sin del av det här att han låter det gå.
Jag tycker inte att det är att skylla ifrån. Jag tycker att det beskriver en människa med makt med dålig karaktär.
Mm.
Alltså som en realistisk beskrivning av hur en människa som bara har makt men inte använder den i ett gott syfte.
Mm. Han har liksom ingen riktning. Vad ska han med makten till?
I det här fallet tänker han gagna sig själv med den.
Mm.
I det här specifika fallet får det förfärliga konsekvenser som han inte förutser bara för att han beter sig tölpaktigt.
Mm.
På något sätt. Jag menar, det luftet, han ser ju inte framför sig att det luftet ska innehålla någonting rejält. Inget han inte kan ge. Du får vad du vill.
Mm, han underskattar ju henne då.
Han underskattar henne enormt. Och hon i sin makt att kunna ta mm. det tillfället har ju heller ingen moralisk kompass.
Nej.
Det är ju bara för att gagna henne och hennes mm. syften.
Mm. Jo, men de använder makten för att för sig själva bara.
Ja, och där tänker jag att det är jätteviktigt att se här att vad både Johannes och Jesus förkunnar, det är ju Guds rike, kliv utanför dig själva.
Mm.
Det ligger bortanför er det som är gott.
Makten är ingen egen värde.
Nej, makten måste ju stå i tjänst av det goda.
Mm.
För i annat fall kommunicerar jag in varandra i den här typen av händelser. Mm. Och den här typen av händelser blir ofta kedjereaktioner sen när det ska kopplas på hämnd
mm.
och våldsspiraler.
Mm.
Så den här händelsen vi läser om här kan ju aldrig gagna någonting.
Nej, och sen tänker jag så här att det gäller att vara uppmärksam på de här. Liksom, för det är ju nästan så här drifter. Alltså jag tänker på den här Herodias. Eller, alltså. Hon är ju rädd om sitt rykte säkert eller så och, liksom, och vill inte bli fråntagen sin då position som älskarinna till, alltså så hon, det är ju också någon slags så här skam i säkert, alltså det är så starka drifter som de inte hanterar och där kan ju vem som helst drabbas av att liksom man hamnar i såna liksom frestande situationer och att då hur hanterar man det liksom.
Ja.
Även om man har gott vill väl.
Även om man vill väl, ja. Det är väl också det att Har man makt och vill väl så är det också jätteviktigt att den makten delas och delegeras och insatt i ett sammanhang.
Så inte en person
Ingen enda ska kunna göra så här.
Nej.
Det ska alltid finnas saker som reglerar vad man kan göra oavsett vilken typ av ledare man är. Och det tänker jag mig gäller ledarskap i alla sammanhang. Där man är ledare har man någon typ av inflytande på andra människor. Vad gagnar det till? Så det här är en förfärande berättelse som har stor relevans också på vår tid.
Mm. Den blir väldigt tydlig.
Väldigt tydlig. Tack för att du har lyssnat. Om du får några tankar eller synpunkter får du gärna skriva till oss på bibelnpaostgotska@svenskakyrkanpa.se. Lyssna gärna på oss igen.